Här börjar Den brinnande flickan av Mark Billingham, inläst av Håkan Julander för Jämtas. Till Hillary Hale. Citat. Och nu vet jag hur Jeanne d'Arc kände sig. Nu vet jag hur Jeanne d'Arc kände sig. När lågorna steg mot den romerska näsan och hennes Walkman började smälta. Big Mouth Strikes Again. The Smiths. Prolog. Februari. Priset för att vara mänsklig. Senare, när Carol Chamberlain fick det första samtalet, skulle hon övertyga sig själv om att hon faktiskt hade drömt om Jessica Clark. Att det var oväsendet från den ringande telefonen som räddade henne. Bort från ljudet och lukten. Den oskarpa bilden av en springande flicka. Färgerna som klättrade över ryggen, exploderade och flög upp runt hennes huvud som halsdukar i guld och blodrött. Oavsett om drömmen var en fantasi eller inte så såg hon allt sammans igen så snart hon hade lagt på luren. Hon satt och rös på sängkanten, medan Jack, som bara rört lite oroligt på sig i sömnen, låg som död för världen bakom henne. Hon såg allt sammans. Färgerna var lika starka och ljudet så tydligt som det hade varit den där morgonen för 20 år sedan. Det var hon säker på. Carol hade visserligen inte varit där, inte sett något av det som hände med egna ögon, men hon hade pratat med alla. Alla som hade gjort det. Nu när hon tänkte på det, föreställde sig hur det måste ha varit, trodde hon fullt och fast att hon såg alltihop precis så som det hade gått till. Ljudet av mannens fötter mot gräset när han tog sig upp för sluttningen och hans tonlösa hummande dränktes av stojet från skolgården. Under de gälla ropen och skriken fanns ett dovt pulserande sorl av prat och skvaller. En våg av samtal som rullade över skolgården och vidare ner för sluttningen i riktning mot vägen. Mannen lyssnade medan han gick, men han kunde inte uppfatta de enskilda orden. De pratade nästan säkert om killar och musik. Om vem som var inne och vem som var ute. Han hörde ett annat ljud också. Surret från en gräsklippare på andra sidan skolan där några vaktmästare arbetade. De bar gröna overaller och det gjorde han också. Den enda skillnaden var att han saknade märket med skolans broderade logotyp. Med händerna i fickorna och skärmössan djupt neddragen gick han runt utkanten av skolgården mot det ställe där flickan och ett par av hennes kompisar stod. Några av dem lutade sig bakåt och gungade sakta mot nätstaketet. Mannen lossade sekatören från bältet och hukade sig bara decimeter ifrån flickorna på andra sidan staketet. Med den ena handen började han klippa bort det ogräs som växte runt en gjuten staketstolpe. Den andra stack han ner i fickan och trevade efter flaskan med tändvätska. Det var lukten, mer än något annat, som hade bekymrat honom redan från början. Han hade sett till så att plastflaskan var full. Den pep eller gurglade inte det minsta när han klämde på den, när strålen sprutade från munstycket genom staketet. Han oroade sig för att en liten aning, den svagaste doft, skulle fångas av vinden och varna henne eller någon av kompisarna, medan vätskan sögs upp av tyget i den blå knälånga kjolen. Men oron visade sig obefogad. Innan han lade ner flaskan i gräset och trevade efter tändaren hade han sprutat ut minst hälften av innehållet. Och flickorna hade varit allt för upptagna med sitt prat för att märka något. Det förvånade honom att det brann så stilla i flickans kjol i 15 långa sekunder innan elden slutligen tog sig på allvar. Dessutom överraskades han av att det inte var hon som skrek först. Jessica lyssnade bara med ett öra när Ally berättade om den fest som hon hade varit på och när Amanda pratade om det senaste grälet med pojkvännen. Hon tänkte fortfarande på det fåniga bråk som hon haft med sin mor och som pågått hela helgen och på det förmaningstal som fadern hade givit henne innan hon åkte till skolan nu i morse. När Ally gjorde en grimas och de andra skrattade gjorde Jessica det också, utan att egentligen veta vad hon skrattade åt.